Tänk dig att du har precis lyckats spara ihop till att köpa din drömbil. En italiensk klimatsmart lyxbil som kommer att skänka dig glädje och tillfredsställelse varje gång du kör den. Och den dagen du säljer den så kommer den att ge dig ekonomiskt oberoende och trygghet för resten av ditt liv. Och sen då parkerar du nere vid järnvägsstationen vid rälsen där. Och titta, där borta är det ett litet barn som har fastnat på rälsen. Och där kommer tåget körande rakt mot, på väg mot barnet. Om en liten stund kommer barnet att krossas av tåget. Men du har chansen att rädda livet på barnet. För det finns en spak som du kan dra i. Leda över tåget på en annan räls. Rädda livet på barnet. Men då kommer din lyxbil, din ekonomiska trygghet, att istället demoleras av tåget. Så vad gör du? Drar du spaken, räddar barnet. Ser den ekonomiska trygghet din fina bil gå till spillo. Eller låter du tåget döda barnet och köra ifrån med din trygghet och din ekonomiska glädje. Med detta exempel från filosofen Peter Singer så tar vi avstamp i dagens filosofiska rummet som har rubriken Måste jag ge pengar till välgörenhet? Hur tåget, barnet, bilen och välgörenhet hänger ihop ska vi snart ta reda på. Vi befinner oss på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Här finns en publik och här finns dagens gäster som är Live Stretmo som är doktorand vid sociologiska institutionen här i Göteborg. Christian Munthe som är professor i praktisk filosofi också i Göteborg. Och Kalle Grill som är doktor i praktisk filosofi men vid KTH i Stockholm. Välkomna ni och välkomna allihop här. Kalle, skulle du dra i spaken och rädda barnet eller skulle du köra därifrån i din fina bil?
Jag hoppas jag skulle dra i spaken förstås och offra bilen.
Mm, men du är inte helt säker?
Det tror jag. Jag tror att jag har sådana instinkter. Jag tror att de flesta har det i det fallet. Man kan försvara teoretiskt att man inte måste göra det, att det inte är ett moraliskt krav kanske. Men när man väl står där tror jag att man skulle göra det.
Liv, du nickar instämmande.
Ja, jag nickar. Jag menar, jag har absoluta känslor för barnet och ingenting för bilen. Så det är...
Trots att denna bil också representerar inte bara bil utan också ekonomisk trygghet och ett gott materiellt liv för dig.
Ja. Nej. Det tycker jag är en oerhört krystad framställning. Alltså. Så för mig, absolut, rädda barnet, krossa bilen.
Okej.
Okay. Det finns inget annat.
Christian Munthe, vad skulle du göra?
Och vad jag skulle göra, det är svårt att säga förrän man står där. Vad jag borde göra är väl också helt på det klara med att jag borde dra i spaken. Men jag är ganska tveksam om särskilt många har den där instinkten faktiskt. Alltså jag tänker lite på att man skulle kunna göra om det här exemplet och istället tänka sig att det kommer ett politiskt förslag att nu ska alla PPM-medel istället användas för bistånd. Vi blir av med våra pensioner. Mm. Och det är egentligen samma exempel. Mm. Och det kan ju vara ett ganska direkt bistånd som handlar om att bistå någon i en katastrofsituation. Va? Så att det är såna här frågor om vilken nytta det blir inte är så relevanta. Och jag tror inte att någon större del av väljarkåren skulle vara beredd att tillsätta en regering som var beredd att driva igenom ett sådant förslag faktiskt.
Varför inte?
Ja, det skulle väl tala för då att de här instinkterna kanske inte är så starka i alla fall. Va? Här kanske det spelar roll att man ser det här barnet till exempel, att det finns det väldigt konkret framför en och att det då är nästan biologiskt inbyggda mekanismer som aktiveras. Medan i andra fallet så är det någonting ganska abstrakt på tv och så vidare. Medan den där pensionsförsäkringen som man går in och kollar på varje eller varannan månad och ser hur det går, va? Det har byggt upp systemet på det sättet. Är någonting man har en betydligt mer personlig och intim relation till?
Det är väl helt klart att de här instinkterna som vi kanske lite slarvigt kallar dem varierar med situationen. Mm. Att det är skillnad då på att se barnet framför sig och att rösta till exempel. Mm. Och som jag sa också, det är klart det kan finnas moraliska skäl att rädda bilen. Det du borde göra i det här fallet kanske snarast är att behålla bilen, sälja den och rädda då kanske tusentals människor i katastrofsituation.
Medan men just... offra barnet alltså i den...
Det är bara ett barn.
Ja, Nej, för mig så är det ett skilje här. Det ena handlar om på något vis på en slags kritisk nivå hur det borde vara. Och det andra är en vardagssituation där man konfronteras med en människa och ett möjligt lidande. Och då tycker jag då är bilen av ringintresse för mig alltså. Och jag tror inte jag kunde se mig själv i spegeln någon gång mer om jag hade räddat bilen och offrat barnet.
Inte ens vad du använde pengarna på ett väldigt viktigt
Nej,
sätt.
Nej, det tror jag aldrig hade kunnat balansera ut det livet.
Resonerar filosofen annorlunda?
På sätt och vis, ja. Men samtidigt, man kan ju också, man kan komplicera det hela lite och säga att ja, men det här kanske är precis så där som vi liksom helst vill att vi ska vara i vardagslag, helt enkelt. Så ska vi vara på det här sättet. Vi ska ha ett enormt starkt motstånd mot att vare sig direkt eller indirekt åsamka andra skada. Och det är någonting som vi vill ha, det är någonting som vi försöker uppfostra våra barn till, som vi reagerar väldigt starkt på när någon inte har, när de visar tecken på att inte ha den här starka gränsen. Samtidigt kan ju det då få den här bieffekten att vi så att säga isolerar, vad ska man säga, vår, om vi kallar det drift eller instinkt eller vilja att bistå andra som har det mycket, mycket sämre än oss till bara de här situationerna. Och liksom betalar det med att vi inte bryr oss alls om mycket större nöd, men där vi inte är direkt och påtagligt inblandade.
Så knappast någon skulle väl svara att de är beredda att låta barnet dö och hellre köra iväg i sin bil. Men filosofen Peter Singer menar att vi alla här i den rika världen hela tiden befinner oss i den här situationen. Vårt välstånd bygger på andra människors fattigdom och nöd. Och genom att leva som vi gör så väljer vi dagligen att inte dra i den här spaken som kunde ha räddat en annan människa eller många andra människor. Eftersom vi så högt värderar vårt eget välstånd, vår egen trygghet. Och välgörenhet är en svår filosofisk fråga, och Peter Singer är en krävande och uppfordrande filosof när det gäller solidaritet och så. Har han rätt i sin slutsats? Kan man göra en analogi mellan bilen och barnet och vår eventuella plikt att hjälpa människor i nöd? Vad säger Kalle?
Inte riktigt. Utan den här skillnaden på att mer aktivt och direkt orsaka lidande och mer indirekt. Den finns, tror jag, i våra moraliska intuitioner, och den försöker man så att säga göra god reda för i moraliska teorier. Så det tror jag vi är överens om, att det är någon sorts skillnad där. Och om det sen beror på någonting som Christian är inne på, att vi så här konsekvensmässigt vill odla vissa dispositioner att handla som tyvärr då har den här bieffekten, eller om det snarare är en mer grundläggande moralisk skillnad mellan liksom handling och underlåtelse, det är väl det är en intressant fråga. Men att någon sorts skillnad måste vi göra. Får jag också komma in på det här tåget?
Stig på.
För att jag tänker att nog bör vi hjälpa barnet i någon mening då när det väl är så här utsatt, men det vi kanske framförallt bör göra är att sluta understödja det här systemet som skickar massa tåg på oskyldiga barn.
Liv, vad säger du om jämförelsen mellan det sättet vi lever och många människors nöd och Peter Singers exempel med tåget och barnet?
Jo, men jag kan se de kopplingarna. Samtidigt så är det ändå det här med närhet och distans då. I den situationen då du konfronteras med barnets lidande så är det ju närt inpå. Det är svårt att värja sig från det. Men så som samhället ser ut så har vi ju lång distans till alla de här lidande människorna långt där borta. Så för mig så är det viktigt att göra den här skillnaden mellan hur vi agerar i vardagslivet eller hur vi borde agera, hur vi känner vi borde agera, kontra det vi ska arbeta politiskt för, så som du också är inne på. Det som handlar om liksom välfärdens gränser och icke-gränser och hur vi ska göra för att skapa ett bättre samhälle då.
Men måste inte det hänga ihop, det du vill göra konkret och de politiska långsiktiga besluten?
Jo, det är klart. Men samtidigt så kan jag ju aldrig köpa ett sånt handlande om man inte räddar det där ena barnet.
Men jag tror att en viktig aspekt här är att alltså det är bland annat det vi har institutioner till. Det är att institutionerna, de ska göra åt oss det där som vi liksom inte naturligt gör av oss själva utan att få hjälp med det. Det är därför vi bygger upp lagar och institutioner och politiska system och annat.
Du kom ju med en alternativ variant här nu till denna berättelsen. Och man kan ju tänka sig att det var någon annan som låg där än just det här lilla barnet. För jag tror att vi agerar inför ett litet barn på ett annat sätt än vi kan göra inför väldigt många andra människor till exempel. Som handlar om vad vi ser som ett berättigat eller oberättigat offer på något vis.
En ful, illa luktande gubbe som står där.
Kör över honom.
Jag gillar ju att tänka att jag också offrar bilen i en sådan sammanhang. Mm. Men det är väl kanske där jag också gör kopplingen till välgörenhet och varför jag tycker välgörenhet i sig. Ja, i vardagssituationen ska vi ge pengar eller på en högre nivå då.
Men Christian, du är inne på ett välfärdssystem som det svenska till exempel där vi betalar skatt och så hjälper skatterna till att hjälpa de svagaste. Ja, fast... Men om jag som individ, bör jag ge pengar till välgörenhet?
Det beror på, jag tycker faktiskt att det beror på kontexten. Mm. Alltså om kontexten, den här Peter Singers beskrivning av kontexten faller tillbaka på en tanke där man kan säga som bygger på en sorts vad ska man säga, en sorts omsorgsplikt. Mm. En grundtanke liksom som finns där. Och att vi har alla samma plikt att bistå andra som är liksom i en värre situation. Sen kan man på det här lägga då tankar om att dessutom är det vårat fel på olika sätt att de är i den här situationen. Men det finns ju andra sätt, och det finns ju en annan filosof, Thomas Pogge, som istället har drivit bara den här. Hans poäng är ju då inte att alltså den är ju framförallt att hela vår livsföring och hela våra samhällen är att vi går, alltså är sådana att vi kontinuerligt gör de här människorna illa. Och avståndet är inte särskilt stort. Det strömmar liksom biljarder dollar runt om i världen och gör den här skadan varje sekund.
Men det är ju det som Singer också är ute efter.
Ja. Ja, fast det är lite skillnad i grundtanken för att med det där resonemanget så behöver man inte ens tänka sig att det här är frågan om välgörenhet. Det är en fråga om att vi ska sluta upp och skada andra människor bara helt enkelt.
Men välgörenhet låter ju bra, att göra väl. Ska vi försöka definiera vad välgörenhet är kanske innan vi går vidare? Vad säger ni om det?
En gammal tanke med välgörenhet är ju också den här som kommer ur någon tanke om att vi har en plikt att sörja för varandra, att vi inte far för illa. Och det har, alltså, oavsett om vi själva har varit med och orsakat det här eller inte. Och det är en tanke som är väldigt gammal och som väl har funnits i viss mån i alla samhällen. Medan den här andra tanken är ju kanske mer tanken om att man ska försöka bygga samhället så att människor överhuvudtaget från början inte far illa. Sen kan ju naturligtvis olyckor inträffa även i de bästa av samhällen, men så långt det går.
Men det ligger ett individuellt ansvar i detta med välgörenhet. Det är inte samma
också,
sak som...
också att det ligger på reparation och kompensation snarare än prevention och att förebygga problem.
Mm. Sen ligger det väl också någon tanke att man ska avstå en bit av sitt överflöd. Mm. Att man bör ge en viss summa till välgörenhet eller en viss andel eller en viss av sitt överflöd helt enkelt. Mm. Inkomst eller förmögenhet eller vad det är. Mm.
Du var inne på detta, Christian, med ett välfärdssamhälle som det svenska där vi betalar skatt och skatten hjälper de svagaste och oss alla när vi blir sjuka och krassliga och gamla och så vidare. Fråntar det mig ansvar, individuellt ansvar, att ägna mig åt att göra väl för andra om mina skattepengar redan hjälper de svagaste?
Ja, hade skattepengarna hjälpt alla de svagaste så hade vi väl inte haft tiggarna på gatorna eller?
Exakt.
Ja, är inte det en fråga i sammanhanget?
Mm. Om det är äkta tiggare så att säga, om det inte är organiserade tiggar, ligor och sånt som faktiskt förekommer. Och, så det finns ju indirekta kopplingar. Det kan ju vara så att om du lever i ett samhälle...
De senaste studierna kring detta visar ju på att det finns nästan inga fog för sådana...
Okej, det är jag som är lite lurad. Okej, men i alla fall, det kan ju vara skillnad på... Det tror jag att det förekommer, men sen kan det också förekomma att pengarna som tiggs in används slarvigt. Till att understödja beroende och sånt där. Så man visserligen kan tycka att det är... Sånt bör vi också hjälpa. Även den alkoholiserade tiggaren bör få hjälp att inte liksom bli helt desperat här.
Men om vi väntar lite med tiggarna, för de blir fler, men de är trots allt inte så ohyggligt många. Men frågan, när staten, välfärdsstaten, hjälper oss när vi blir svaga, fråntar det mig individuellt ansvar?
Mm. Alltså min poäng först och kort bara då är att om man lever i en stat där stödet till behövande är väldigt bra, så när du då ser någon behövande på gatan så är ju chansen, så att säga, eller sannolikheten större att den här personen i mindre utsträckning är äkta behövande, så att säga. Att jag är lurad på något sätt här, eller att han har slarvat bort sina pengar som han fick. Så att,
och då är han inte värd din välgörenhet om han har slarvat bort sina pengar, den uslingen.
Det kanske han är, och det är väl det kanske viktigare. Att det beror på hur man tänker ju. Är det någon sorts lika möjligheter som vi bryr oss om, eller är det mer utfall? Och det påverkar ju vilket samhälle vi vill ha från början. Vill vi garantera alla medborgare en liksom god utbildning och goda startmöjligheter? Räcker det så att säga? Eller ska vi bry oss om även utfallet sen när de ändå misslyckas? Och det här kommer tillbaka på den individuella nivån. För då kan du tänka att nu har mitt samhälle här tillhandahållit ett lika utfall i viss mån. Men tydligen har det fallit igenom här nu då. Så fall jag stödjer ett system som baserar sig på utfall, så borde jag i konsekvensens namn ge till den behövande.
Vad betyder det då, utfall? Alltså konsekvensen av...
Ja, hur det nu blev, oavsett på grund av otur eller slarvighet eller vad det nu är, så är den här personen i alla fall behöver mat eller behöver härberge för natten.
Christian, vad säger du om, det, om mitt individuella ansvar i en välfärdsstat? Kan jag luta mig tillbaka och säga att det här sköter socialförvaltningen och förskoleverksamheten?
Jag tycker det är en väldigt komplicerad fråga. Jag menar, om vi ska gå tillbaka till den här typen av exempel som vi började med, att vi ser någon som ramlar och slår sig eller något sånt där till exempel, och det ser illa ut. Då kan jag ställa mig frågan, ska jag sätta igång här nu och försöka bedriva sjukvård? Eller ska jag ringa på personer som är bättre på det än jag? Och det tycker jag är en ganska bra exempel här. Därför att om vi har antagandet här att det är ett välfungerande välfärdssamhälle, då är det förmodligen bättre att jag uppmärksammar de institutioner som ska sköta det här än att jag själv försöker göra det på egen hand faktiskt. Sen finns det ju gränser för det här, därför att även i ett sånt samhälle så vill vi också kunna ha den här mer otvungna generositeten och hjälpsamheten människor emellan, som vi då kanske är godtyckligt avgränsade också till de vi närmast känner och våra familjemedlemmar och sånt där. Men vi vill väl ha sånt även i ett mycket höginstitutionaliserat samhälle. Va? Så det är en aspekt. En annan aspekt är då om jag funderar på det här med människor som lever i samhällen som inte alls är särskilt välfungerande, vilket ju är hur det faktiskt ser ut då. Om man tittar på den stora mängden människor som far riktigt illa runt om i världen, så är ju en stor förklaring till det att de samhällena knappt funkar alls som vi skulle se det. Alltså skulle Sverige bara funka på det sättet, då skulle det bli ett ramaskrivande. Då skulle vi tycka att vi var tillbaka på 1600-talet eller någonting sånt.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och ämnet är Bör jag ge pengar till välgörenhet? På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori här vid Göteborgs universitet så har vi samlat en publik och vi har tre gäster, nämligen Christian Munthe som vi hörde precis, som är professor i praktisk filosofi här i Göteborg, Live Strettmo som är doktorand vid sociologiska institutionen och så Kalle Grill som är filosofidoktor i praktisk filosofi vid KTH i Stockholm. Jag undrar om vi har några funderingar bland er som finns i publiken här?
Ja, Jakob Svedbom heter jag och jag läser praktisk filosofi här på universitetet. Jo, du talade tidigare om att inte understödja ett system som billigt sett och skickar tåg på barn. Och hur tänker du att det skulle gå till rent praktiskt? För många skulle väl säga att rösta i riksdagsvalet skulle väl vara att understödja det här systemet också på ett sätt.
Det kallar du tänker på det, va?
Ja, alltså det jag menar är att det här är ju en väldigt viktig fråga med tanke på hur många som lider av det här systemet ute i världen. Så jag anser att när man går och röstar i riksdagsvalet så bör det vara en väldigt viktig faktor som avgör vilket parti man röstar på. Sen om alla partier har samma politik här så blir det ju svårt. Då kanske det kan vara läge att protest avstå beroende på vilken effekt den symboliska handlingen kan ha.
Hur tänker du själv, Jakob?
Ja, hur jag tänker själv... Jag tänker väl framförallt som så att riksdagspartier idag, röster på dem skulle väl göra ganska små skillnader. Och partier utanför riksdagen så är det inte särskilt realistiskt att rösta på. Och att protest avstå är ju inte heller så verkbart i praktiken.
Så det är inte så många alternativ kvar?
Nej, det var därför jag frågade.
men jag tycker det finns en viktig aspekt där i det du säger. Och det är ju då att generellt så är det ju så att det är ju kollektiva handlingar. Det är saker vi gör tillsammans som kan få effekter överhuvudtaget. Det gäller såväl röstbeteenden som protester, va?
Som välgörenhet då?
Ja, men återigen, då är man tillbaka till att effektiv välgörenhet är inte välgörenhet överhuvudtaget, va? Det är någonting annat. Alltså ett problem, om man ska ta konkret vad det här tåget, vad är det här tåget för någonting idag? Jo, tåget är ju till exempel EUs tullar. Det är våra egna subventioner av produktions- och tjänsteindustri som egentligen inte lönar sig. Det är vår egen prioritering av våra egna löneökningar framför importerad arbetskraft. Det är det här som konkret är de här sakerna som försvårar för människor som har ett mycket sämre utgångsläge att förbättra sina utgångsläge.
Och det är också vår vilja att låta illegitima regimer ta lån på deras framtida generationers bekostnad.
Precis, exempelvis.
Och låta dem sälja ut sina nationella tillgångar.
Och tåget som du nämnde, Christian, var det exemplet som vi hade inledningsvis från Peter Singer, där ett tåg hotar att köra över ett litet barn och du kan rädda detta barnet, men då krossas andra sidan din fina bil och din trygghet går i putten.
Men det är väldigt klart att jag kan inte ensam stoppa det här tåget, va? Utan det här måste det vara ganska många som drar i spaken. Det är en hel klasser med folk som måste stå där och dra i den spaken om det ska kunna hända något. Och dessutom är det ju människor inte bara i Sverige, va? Det är ju en aspekt av det här. Utan om man tittar på EU så är det ju hela EU. Om man tittar på de institutionerna som Kalle tog upp här med Världsbank och annat, då är det ju faktiskt större delen av den välmående delen av världen som det handlar om.
Så för att komma tillbaka till frågan bara kort. Så när jag pratar om understödja så menar jag då alltså acceptera och inte ens försöka få bort systemet röstvägen. Det minsta man kan begära på något sätt är att rösta åtminstone på det bästa partiet som du tror har möjlighet att påverka. Det är liksom en sorts minimikrav, även om det inte kommer vara effektivt då, idag.
Eller hade du en idé om att vi skulle agera utom demokratin liksom, och demokratiska kanaler på något direkta sätt, eller?
Det var väl frågeställningen, att jag är tveksam till att det skulle vara väldigt komplicerat och det skulle ta extremt lång tid att gå en röstväg. Sen föreslår jag väl inte någon revolution eller liknande, men ja, det var frågan i princip. Finns det någon annan väg än den demokratiska röstvägen?
Mm. Oh ja, det var inte meningen av mig att begränsa möjligheterna till det, utan det var mer som ett minimikrav. Så att...
Men det är ju en klassisk sak att om en fråga som man tycker är viktig inte finns på den politiska agendan i en demokrati, då är ju så att säga metoderna för att få upp den på agendan som regel utomparlamentariska. Mm. Alltså du använder opinionsbildning och andra typer av medel för att få upp det på en agenda, att pressa politiken i en viss riktning. Mm. Och det gäller ju i den här frågan precis som i massa andra stora frågor. Miljöfrågan är ett exempel på en fråga som har kommit upp på agendan under en period av 20-30 år, va? Genom en massa såna här saker.
Och i vardagslivet så kan det betyda att man väljer rättvisemärkt eller någonting, kravmärkt.
Ja, när det väl finns sånt, va? När sånt dyker upp. Men bara processen att sånt dyker upp är då ett resultat av att människor tillsammans i någon mening har pressat utvecklingen i den riktningen.
I ett tidigare filosofiska rummet som vi gjorde för något år sedan om solidaritet, så menade den konservative debattören Roland P. Martinsson att vi svenskar, vi har en, som han uttryckte det tror jag, en förtvinad solidaritetsmuskel. Alltså, det beror på detta att välfärdsstaten, omfördelningspolitiken sköter om välgörenheten och ansvarstagandet, och vår lilla solidaritetsmuskel förtvinar. Det är från en konservativ utgångspunkt där det är individens ansvar. Vad säger ni om den bilden?
Alltså, som jag sa förut, det här är en jätteintressant empirisk fråga där man skulle vilja se lite jämförande studier mellan länder. Men man kan ju tänka sig båda tendenserna. Alltså på ett sätt, ifall du identifierar dig med ett välfärdssamhälle som hjälper behövande, så borde det stödet, den identifikationen, kunna även ge utslag i vardagen. Att du hjälper behövande även där. Mm. Och å andra sidan så kan det vara så att du räknar med att samhället har tagit hand om allting. Och därför så är det inte, när du nu ser någon, så kan det inte vara en äkta behövande, kanske du tänker. Eller att du har gjort ditt på något sätt genom skatten. Så jag tänker mig båda tendenserna, och jag vet inte vilket som är starkast i Sverige idag.
Fast mycket av den här statistiken finns ju. Alltså man kan ju gå in och titta på, alltså det finns ju massor med jämförelser här mellan länder under ganska långa tidsrymder. Och då kan man ju titta, hälsostatistik är ju till exempel bland det som har den högsta kvaliteten då globalt. Sen finns det också det här med brottslighet, hur mycket våld det finns i samhället och annat. Och tendensen är ju väldigt klar, va? Att i länder där det finns ett högt välstånd och där det når väldigt många, det här höga välståndet, Då är det ju också mindre våld. Det är mindre av elände och alla hälsosaker ligger högt. Utom möjligen självmorden då, brukar man ju påpeka, men i vissa länder. Men då vet man inte vad det beror på. Men i generellt plan, Samtidigt är det där ett resonemang som ofta upprepas. Men samtidigt ska man ju vara medveten om att det där är en sorts...
Att vi blir mindre ansvarstagande gentemot varandra i en välfärdsstat.
Just det. Mm. Men samtidigt ska man ju vara medveten om att det är en retorisk formel som har förekommit i hundratals år.
Jo. Men det du sa nu i och för sig behöver ju inte bero på att folk är i samma utsträckning är vardagssolidariska. Utan det kan ju vara så att när folk får det bättre så har man mindre anledning att bryta sig in hos grannar.
Ja, men alltså det kan ju vara en medvetenhet om att solidariteten, alltså det beror ju på hur man definierar solidaritet här, va? Men en idé kan ju helt enkelt vara om solidaritet är helt enkelt är vår benägenhet att behandla varandra väl och ställa upp för varandra och så vidare. Ja, då kan ju det bland annat påverkas av sånt här då. Alltså att vi blir mer generösa, mer solidariska om vi får det bättre. Det finns ju också exempel på motsatsen. Vredens druvor till exempel i John Steinbecks roman försöker ju måla upp ett exempel på motsatsen. Att det är de som verkligen är i kläm som ställer upp för varandra till exempel. Mm.
Spelar det någon roll om många andra ger pengar till välgörenhet, tv-galor och sådana här saker?
Absolut. Hur då? Tycker jag. Det är en viktig skillnad mellan kollektivt och individuellt agerande här. Att om du agerar i ett antingen i ett statligt system kanske eller i en välgörenhetsskala så vet du att det är många fler som ger. Och det gör oss mer benägna. Och det är inte så konstigt för att du har den här kollektiva effekten då att vi tillsammans har gjort stor skillnad. Mm. Vi har inte bara rätt ett enda barn eller vad det kan vara utan vi har gjort på inte bara en kort tid utan här har vi påverkat ordentligt. Och det kan man ju tänka sig, om jag får leka med tanken där så skulle ju staten kanske kunna organisera en sorts default-givande. Vi hade en kyrkoskatt som man betalar automatiskt om man var född tidigare. Och man skulle kunna ha en automatisk liksom, global skatt som du kan välja att avstå från genom att skriva in skattemyndigheten. Men som annars betalas. Så att vi, och om man gjorde så skulle jag gissa att mycket färre skulle skriva in och bli av med den här skatten än vad som nu. Man skulle få många fler givare, helt enkelt. Mm. Man skulle få en... För det som är default-alternativet påverkar oss i väldigt hög grad. Och den här känslan av att okej, nu kommer nog väldigt många ge. Stärker oss.
Om fler ger så blir jag också mer benägen att ge.
Ja, det är en rättviseskäl det handlar om. Man vill inte vara den ensamma som offrar sig. Och det handlar om att få den här effekten som är synbar. Mm.
Fler synpunkter, frågor och kommentarer från publiken här vid institutionen i Göteborg på universitetet.
Ja, jag heter Simon Blank och jag undrar om du med detta menar att man bara har ett ansvar att göra någonting om andra gör det. Så att om man står ensam och ingen annan är beredd att göra någonting, behöver man då heller inte göra någonting.
För att då har det mindre betydelse också kanske. Ja, vad säger ni om det, Kalle? Det är bara jag som vill ge pengar till just det här projektet i just det här landet. Det blir inte så många stora summor att ta det.
Ja, då är det ibland, ganska... alltså det beror på tror jag, hur situationen är. Alltså, om det står 200 personer bredvid där och kan rädda det här barnet och ingen gör det, är alla lika skyldiga så faller en ensam person där. Mm. Väldigt svårt. Alltså. Mm.
Fast, alltså, det är viktigt att tänka på att situationer av den här typen är dynamiska också. Alltså, de går ju att förändra. Så att, jag menar, om vi är de där 200 som står där, så det jag kanske inte borde göra är att liksom stå där, ja, ingen annan verkar göra något, då ska jag nog heller inte göra någonting. Utan man kan ju exempelvis börja prata med de andra och väcka frågan, ska vi göra någonting? Vi kan väl dela på bördan och så blir det inte så svårt. Va?
Är det till och med så att mitt ansvar är större om ingen annan gör någonting?
Det beror ju på om man kan få effekt tycker jag. Därför att kan man inte få effekt med sitt enskilda handlande, för det är även det vi kommer ner till. Alltså om vi tänker oss där vi ska hjälpa någon som är i nöd. Det är klart att får ingen effekt och hjälper jag ju ingen som är i nöd. Det är bara bortkastad energi och bortkastad tid. Va? Det är väl smartare att tänka i den här termen. Första frågan måste vara, kan jag göra något själv som har någon sorts effekt direkt eller indirekt? Eller är det så att jag behöver andras hjälp? Och då kanske första steget är att lägga energin på att försöka få den här hjälpen då. Mm.
Förlåt, Liv, jag har avgått det tror jag.
Ja, jag kopplade till det här med, du pratade om behövande innan. Och just det här med om man är den enda som definierar någon som behövande. Ja, jag vet inte, just behövande och icke-behövande, det är för mig sådana moraliska dilemman som aktualiserar frågan om den generella välfärden. För vi är olika benägna att vilja ge utifrån hur vi liksom definierar någon som behövande eller inte. Och ja, jag tror just därför så är det viktigt att vi bygger upp det där goda säkerhetsnätet någonstans.
Mm. Vem bestämmer vem som är behövande då?
Ja, det är det vi kollektivt må göra då. Men ändå, ja, ni får hjälpa mig på traven här.
Nej, men det är ju nödvändigt. Och det kan man säga att det finns ju många exempel på hur, alltså den uppgiften som ett samhälle tar på sig, eller som man själv tar på sig, om man gör det här privat, alltså väcker ju i sin tur en massa moraliska frågor. Alltså, vad blir effekten om jag drar gränserna här eller där? Och det finns, just under den svenska välfärdsstatens uppbyggnad så under 1900-talet finns det ju massa exempel på människor som kom i kläm. Mm. Och, beroende på att man valde att dra gränserna på vissa sätt. Och vissa människor blev då snarare än hjälpta, så blev de stigmatiserade och utsatta för förtryck. Och så vidare. Va? Och det finns ju också i andra delar av världen. Så att det är ju komplicerat det här. Alltså, eftersom det handlar om väldigt sammansatta mekanismer.
Mm. Och på ett sätt är det ju enkelt idag. För att det finns ett sånt överflöd av behövande. Så vill du hjälpa behövande så behöver du inte leta. Men det kan ju bli en sorts låsning. Jag kan avslöja att för mig personligen så tog det ett tag efter att jag hade börjat studera filosofi och lärde mig hur världen fungerar innan jag började verkligen ge pengar månadsvis till behövande.
Därför att, vad var det som hände med dig då?
Två saker tror jag som jag behövde lösa. Vem ska jag ge till och hur mycket? Mm-hmm. Och till vem var egentligen lättare? Det var bara att kolla upp lite grann olika effektiviteten hos olika biståndsorganisationer och så. Men det var ändå en tröskel. Men hur mycket var väldigt svårt.
Mm. Hur tänkte du då?
Till slut hittade jag ingen lösning, utan jag tror jag drog till med några hundra, och det var liksom så att åtminstone 300 kan jag ge som student, tyckte jag. Mm. Och nu kan jag inte vänta längre liksom, jag kanske borde ge 1000. Mm. Men jag kan inte låta den här nivåfrågan hindra mig längre, så att det blev en låg nivå och sen så har det rullat på.
Fler frågor härifrån publiken.
Isabella Andersson studerar praktisk filosofi här vid Göteborgs universitet. Jag kände att ni lämnade frågan lite grann, men nu är jag inne på om andra kunde göra det. Är det då mitt ansvar att göra det ifall? Men om man står där vid den här spaken och är 100 personer som kan dra i den. Och du kanske inte kan dra i den själv, det kommer inte förändra den här banan. Men om du står där och verkligen sliter och sliter för att ingen annan gör det, kan du då säga att du är moraliskt klandervärd? Om du ändå har stått där och verkligen försökt att dra den här spaken men ingen har hjälpt dig på traven för att det krävs 5 personer till.
Det kan det ju vara om Christian är rätt. Om det är så att du skulle kunna fått dit 5 personer genom att få prata med dem istället för att stå och
kanske dra. Hellre än att göra det där så skulle du ha försökt få de andra och med på båten. Liksom, va? Så att det är lite där. Man kan ju ta en massa andra exempel där det är helt liksom förtilt. Där man kan göra på egen hand. Va? Stoppa ett slagsmål. Jag är en liten tanig typ som ingen har någon respekt för. Kastar jag mig in i det här och försöker bryta upp det. Det är ju helt utsiktslöst från början. Men så har jag min storväxte kompis som bara skulle behöva höja rösten lite. Mm. Det är bara det att han har liksom inte uppmärksammat läget riktigt. Jag menar, det finns ju massa såna exempel som visar att det är också viktigt att inte förslösa de möjligheter man har till att göra gott helt enkelt. Det är också en viktig del av tanken. Sen kopplar det här tycker jag till det som ni var inne på nyss, nämligen att det finns ju en fara i att sätta standarden för högt. Mm. Alltså det kan skrämma bort den här tanken om att om jag nu inte landar perfekt, då är det bara helt meningslöst det jag gör. Och jag är mycket mer inne på Kalle där, att en mycket mer vettig vardagsmoralisk vägledning får man även tanke att göra så gott man kan ändå. Mm. Sen kanske man hamnar lite fel ibland, men det är ju bättre att göra något än inget. Då. Mm.
Vad säger du själv, du som ställde frågan, börja skänka pengar till välgörenhet?
Ja, absolut. Det är klart att man ska skänka pengar. Det är inte en fråga, det är en självklarhet för mig. Men framförallt så är jag inne på det du säger tidigare om att man måste ta bort tåget. För vi kommer ingen vart om man sparkar 5 steg bakåt och sen ger genom 1 steg fram. Så vi är fortfarande 4 steg bak. Och det är lite där jag känner att vi är nu.
Så vi måste jobba på 2 nivåer. Liksom. Båda den högre, den kollektiva, men också i vardagslivet, i de direkta situationerna.
Ja, det måste vara på politisk nivå, så måste det också vara på en samhällsnivå. Politikerna har ingenting att jobba för om vi inte ger dem något tryck. Vi måste trycka på först. Och det vi gör nu det är att vi förstör så otroligt mycket. Och det landar redan i kolonialismen att vi har förstört. Så vi har redan gett tredje världen en... Vi har redan tryckt tillbaka dem när vi har fått en smygstart. Och sen så blir det att vi jobbar bara framåt medan vi ger dem bara skuldavskrivning till exempel. Hur mycket det skulle göra att göra en sån sak. Till exempel att faktiskt kunna komma framåt.
Och varför måste jag skänka pengar då? Du har beskrivit situationen hur det ser ut, men...
Ja, för att det visar ett intresse. Mm. Det visar att folket har en vilja att göra gott. Och det är där också som visar politikerna att de kanske borde jobba med det. Så att, och sen så, det hjälper ju mer att vi har pengar än att vi inte har pengar att ge. Eller att vi ger pengar än att vi inte ger pengar alls. Men framförallt så visar det att det finns ett intresse av att göra det.
Här finns ju alltså en ganska gammal diskussion som också har funnits, nämligen att å ena sidan har vi problem som man kan beskriva som strukturella då. Alltså de måste man lösa på någon sorts kollektiv nivå genom institutioner och på annat sätt. Va? Å andra sidan så är det också alltså att de här problemen tar sig uttryck i individuella fall. Där man liksom på något sätt även som individ ensam kan göra någonting. Men ett gammalt argument är ju då att det finns en motsättning mellan det här. Nämligen att hjälper du de här individuella fallen, då ser det inte så farligt ut längre på strukturell nivå. Då försvinner liksom motiven. Och att det finns en spänning mellan att arbeta på det här övergripande strukturella planet och i det individuella fallet på det sättet. Jag tycker inte man ska överdriva det här, men det kan ju finnas en viss risk i det. Va? Att problemen inte blir synliggjorda på det där sättet, och nu är vi tillbaka till där vi började lite, som ändå drar i vår grundläggande generositets- och solidaritetstarm. För någonstans måste vi ju aktivera som individer även i en politisk aktion.
Mm, för det är lätt att drunkna, gömma sig bakom svårigheterna och många andra skäl. Vi befinner oss alltså vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Och här har vi en kommentar till.
Hej, där är Aswal. Jag är student, läser teoretisk filosofi. Min fråga är, alltså, det är ju väldigt bra tanke att med välgörenhet och att vi ska hjälpa andra. Och vi har det moraliska ansvar och vi har den här, vi tror på jämlikhet och så vidare. Sen när man tänker alltså, tanken från tanken till handlingen att börja skicka pengar till de behövande, så frågan är om de pengarna kommer fram till rätt person. Det är också det jag har, liksom, jag menar, hur många gånger, alltså, tänk på att från den dagen man har börjat med att skicka pengar och hjälpa andra, hur mycket har totalt procentuellt har kommit fram till de behövande istället pengarna försvinner på vägen, så tänker man istället att bli en glädje, den här tanken blir en frustration ibland. Så om det finns någon annan lösning på detta, kanske en kollektivt på något sätt att man åker ner och gör någonting.
Ja, men i välfärdsstat har du ju lagar som reglerar att du ska betala en viss summa i skatt, annars åker du i finkan i princip. Det är ju ett sätt att se till att den här organiserade välgörenheten fungerar. Men vad säger ni andra om hans dilemma här? Tänk om inte pengarna kommer fram.
Det är ju en jätteviktig aspekt. Och jag tror att det här är en fråga som de flesta människor lägger väldigt stor vikt vid. Och som ju Kalle berättade att han just la vikt vid också.
Det finns ju också diskussioner om att bistånd i sig kanske inte alltid är av godo. Det skapar passivitet, det skapar korruption. Pengarna går till tokiga saker. Mm. Men är inte det bara ytterligare hinder man sätter upp för sig själv för att slippa ägna sig åt den här välgörenheten och livet?
Jo, jag tror det. För jag menar, det måste ju ändå finnas ett incitament för att ge. Eller så blir det att vi bara sätter oss ner på rumpan och tänker, ja men... Det spelar ju ingen roll ändå, det försvinner i korrumperade kanaler.
Man får ju fundera på då, givet att det finns en viss korruption och en viss risk för sånt här, att det försvinner, det är väldigt frustrerande som du säger. Men som person då, om jag ska välja, ska jag ändå ge pengar? Eller ska jag sluta eller avstå? Då får man ju väga på något sätt värdet av den hjälpen som ändå kommer fram mot, att säga, det negativa värdet av att det här försnillas.
Du försöker i alla fall dra i spaken. Liksom.
Ja, alltså det kan ju vara så. Vilka är dina värderingar? Är det så att det är viktigare för dig att inte ge pengar till korruption än att den här hjälpen som ändå kommer fram? Och det är en del människor jag tänker så. Det viktigaste för mig är att jag inte någon del av mina pengar liksom försnillas. Mm. Många tänker kanske att om 20% försvinner i korruption så är jag ändå glad för att de 80 kommer fram, och det är det viktigaste för mig. Så jag beror på här. Hur viktigt är det att inte bli lurad?
Hör ni, avslutningsvis, Filosofiska rummets lyssnare i radio blir ibland frustrerade över att vi talar så länge om någonting men aldrig riktigt kommer fram till ett konkret svar. Så jag upprepar frågan, ska vi se vad som händer. Christian, bör jag ge pengar till välgörenhet?
Ja, det bör du göra, och det bör jag göra, och det bör nog i stort sett varje svensk som har en taxerad inkomst göra. Och det, man bör nog dessutom ge ganska mycket när man tänker på vad vi unnar oss.
Okay. Som en slags klimatskatt alltså, direkt på egen konsumtion.
Ja, jag tycker att tanken om det här att vi måste ge upp något för att rädda klimatet och tanken om att vi måste ge upp något för det globala välståndet är en väldigt likartad tanke. Mm.
Kalle?
Ja, du bör ge och du bör göra så att i framtiden blir kravet på att ge mindre.
Mm. Livet?
Och jag håller med. Jag tycker vi ska ge i den konkreta situationen, men vi ska också jobba för den kollektiva nivån. Jobba för att göra bättre för flera helt enkelt.
Tack ska ni ha. Där måste vi sätta ett streck i detta filosofiska rummet om frågan om måste jag, bör jag ge pengar till välgörenhet? Som vi har spelat in här vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Tack till dig, Live Strettmo, doktorand i sociologi här i Göteborg. Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, och Kalle Grill som är filosofidoktor i praktisk filosofi vid KTH i Stockholm. I redaktionen för filosofiska rummet fanns idag Jon Jordås och producent Thomas Lunderqvist. Tekniker har varit Johan Schandorkar och jag heter Lars Mogensen. Tack ska ni ha och tack till publiken här i Göteborg.